Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och välkommen till Travel News podcast. Jag sitter här med Niklas Engstrand på Travel News kontor. Och jag börjar alltid, eller en favoritfråga är det så här: hur presenterar du dig på ett cocktailparty?
Ja, nej men då får man nog börja med att jag är från Göteborg. Som boende i Stockholm sedan ett par år tillbaka så känns det ofta ganska viktigt att poängtera, ärligt talat. Utöver det så... ja, lever med min fru ute i Tyresö utanför Stockholm. Stort intresse för familjeliv där med hund och allt vad det där innebär.
Men så kommer den här frågan, vad jobbar du med? Vad svarar du då?
Ja, då kan man väl säga att jag är ganska ny på jobbet. Jag jobbade 10 år på ett bolag som heter Crazy Yacht Club som vi sedan sålde. Och så satt jag kvar där som vd ytterligare 2 år. För dels den verksamheten men också det köpande bolagets alla Norden-verksamheter. Och nu från årsskiftet egentligen då så är jag med och driver en hybrid egentligen mellan ett investmentbolag och en inkubator som heter Intuit.
Du, jag tänkte vi skulle prata om de här grejerna, men först så vill man ju ha lite gos, segelgos. För du verkar ju vara brinna för segling, stämmer det?
Ja, nej men det är väl helt korrekt. Segling har ju varit en stor del av mitt liv sen jag var relativt liten. Och det var egentligen därför jag halkade in på att jobba med segling eller seglingsrelaterade produkter. Så att bakgrunden är väl segling som många unga i Göteborg. Man börjar med jollesegling och så vidare. Och sen så blir det segling med familjen, segling utomlands och så det ena till det, som leder till det andra.
Men optimistjolle och sen vad heter det, den här laser och sen lite större båt, eller dina tävlingsmeriter, har vi några sådana att skryta med?
Ja, men vi började egentligen, eller jag började segloptimist och det var på en ganska låg nivå, mer för att det var kul och för att lära sig båtlivet och så vidare. Farmor och farfar hade hus på Tjörn och så det ena kom med det andra. Därefter så började jag segla en båttyp som heter 29er som är lite mer extrem. Och vi tog väl oss till något EM-kval och lite sådär, men det var inga större framgångar egentligen. Och sen så startade vi för våran ålder ett ganska tidigt match racing team. Och det är ju egentligen det formatet som mycket segling som sänds på TV och liknande cirkulerar kring idag, när man racen är 20 minuter långa, man är en besättning och mellan 3 och 6 personer och det blir lite mer action så.
Du, var är det bäst i världen att segla?
Oj, Sverige ska man inte underskatta. Vi har en fantastisk skärgård både på östkusten och västkusten. Östkusten är ju lite mer av en ny upplevelse för mig, men jag får villigt erkänna att det finns mycket att erbjuda här på östkusten också. Tittar vi ut i världen så...
Men jag måste bara fråga, det är ju grynner, iskallt i vattnet, blåser, regnar. Alltså de fina dagarna, det är ett jävla lotteri om man jämför med att åka till Medelhavet.
Absolut, nej men man får nog dela upp det lite i 2 kategorier. Det ena kan ju vara att semestra på båt. Och då har ju givetvis Medelhavet, Karibien, Seychellerna och så vidare och så vidare. Det har ju massor med fördelar på det sättet. Men att vara i Sverige är också kul. Sen så blir det ju mer utmanande. Ofta just som du säger, navigationen kan ju vara ett formidabelt fula ord för många, va? Och även en del dåligt väder och allt vad det innebär.
Var är det bästa i Medelhavet?
Jag är ju väldigt partisk i det här, men jag tycker ju att Kroatien har haft många fördelar och det är ju därför vi har jobbat med det så mycket som jag har gjort historiskt också. Och där har ju den stora anledningen varit att du har en skärgård, vilket på ett sätt liknar Sverige i att det finns mycket öar att segla till. Och sen att det har varit lätt att ta sig. Men man ska inte underskatta Grekland, Turkiet har jättefina seglingsområden också. Så det finns mycket att göra i, om man säger, östra delen av Medelhavet. Med skärgårdssegling och kultur och inte bara seglingen i sig utan hela upplevelsen genom att liksom turista eller resa med en båt. och kunna ta sig till nya platser och få en härlig upplevelse på så sätt.
Jag har skrivit frågan här, kryssa eller slör? Förstår du vad jag menar när jag säger så?
Absolut. Helt klart slör. Om säger att man är ute några timmar och vill göra det som ett tävlingsmoment eller att liksom lite mer utmana sig, absolut, det är jättekul att kryssa. Om man har ett gäng duktiga besättningsmän eller familjemedlemmar som gör det tillsammans, så är det ju en sak. Men att hålla på och kryssa i timme efter timme är ju ganska segt, ärligt talat. Så att en skön slör med solen i ryggen känns som ett såklart alternativ.
Men när man hyr, eller när man är med dina bolag, är det så att då säger ni här slören är ner och så kör ni upp båten sen efteråt? Är det så det funkar?
Nej, inte nödvändigtvis. Alltså, för gästen så är det ju väldigt valfritt vad man vill göra och vart man vill ta sig. Sen är det ju... Det är väl en naturlig del kanske av semestern att planera efter vinden och vädret. Så det blir nog ganska mycket slör för våra flesta gäster. Men att köra one way som ett upplägg, absolut, det erbjuder vi också. Men det, man får pröva på alla segelsätt på semestern. Det är helt klart.
Du, hur blev det reseindustri för dig?
Det var ju ett totalt bananskal. Jag pluggade i Göteborg och bestämde mig för att göra delar av min gymnasieutbildning i USA. Så jag bodde på en internatskola i USA. Och sen när jag kom tillbaka därifrån, då var det ju den bekanta finanskrisen här, 08-09. Och det fanns ju inte så mycket jobb att komma hem till som 18-åring. Och då sökte jag jobb, eller det började med att mina föräldrar hyrde en båt i Medelhavet av Crash Yacht Club som jag då sen började jobba på. Och kontaktade dem och frågade lite, hur funkar det? Finns det möjlighet att jobba? Och på den vägen är det. Så att det kunde blivit vad som helst annat, men... Det blev väldigt bra.
Och varför blev du kvar där och varför blev du vd och inte någon annan? Matros.
Ja, precis, precis. Ja, men det är ju tillfälligheter som är mycket. Jag läste på universitetet, ville börja jobba och engagera mig mer och mer i det här bolaget. Och ägarna såg väl en bra förutsättning för att liksom lämna över till någon och ta det där steget som kanske många små resebyråer kommer till, där man kanske gör sig bättre i att ha en extern part som vd relativt ägarna. För att ägarna har börjat med det här för att man är otroligt intresserad av en viss typ av resor eller har ett driv eller en passion för produkten. Och att kombinera det med ett vd-skap blir oftast, tyvärr så blir det väldigt mycket tid framför skrivbordet och i telefon och väldigt lite tid för det som faktiskt är det man brinner för i grund och botten. Om det då är att resa eller att utföra en viss aktivitet. Vi jobbar ju mycket med aktivitetsbaserat semester generellt. Så oavsett om det är liksom en golfspelare, en dykare, en seglare, en skidåkare, vad det än är. Så att man hamnar ju tyvärr, när bolagen växer så hamnar man ju ganska långt ifrån skiddagarna eller dyken på Seychellerna eller vad det nu kan vara då.
Berätta hur det funkar. Vem äger båten? Hur funkar det? Rent praktiskt.
Mm. Nej, men det finns ju lite olika setuper för den här typen av verksamheter. Vi har jobbat stenhårt med den här vertikala integreringen, vilket egentligen innebär att vi har ju kontroll på båten, service och underhåll, uthyrningen, och så att liksom hela ledet. I det fallet, så i den lejonparten av fallen, så är det familjer eller företag som äger båtarna. Och det gör man dels för att man tycker det är kul med båt och dels för att man vill ha en vettig affär kring sitt båtägande. Sen så tar ju vi också beslut att köpa in båtar själva. Och det är ju för att vi vet ju vad vi behöver och det är i grund och botten en bra affär. Så att därför köper vi också in båtar. Men majoriteten ligger på familjer och företag.
Hur många båtar, vad heter det, Creation Yacht Club? Hur många båtar hade ni berätta lite, alltså...
Ja, men på den tiden när jag började så hade vi 6-7 båtar, vi omsatte 15-16 miljoner. Så det var ju liksom så gott som en one-man-show, plus givetvis lite mer personal, men det var väldigt mycket ägarna själva som drev det här. När jag lämnade så hade vi drygt 60 båtar i flottan och omsatte väl nästan det tiodubbla, 8-9 gånger så mycket. Så då var det ju ett större företag och mer båtar och liksom hela den.
Hur många av de båtarna ägde ni själva? Det lönar sig.
Ja, vi
det är ju dyrt att binda upp kapital och köpa båtar för 30 miljoner.
Nej, men det binder ju kapital. Alltså, det finns ju två sätt att göra det. Dels måste man jobba med bankerna och hitta sätt att finansiera i alla fall delar av de här förvärven. Men sen är det ju också en fråga om att du köper ju båtarna för att du behöver dem, men de är ju också till salu till familjer som vill äga dem. Så att på så sätt, så när jag lämnade, när vi sålde bolaget, då hade vi sålt slut rubbet liksom. Då ägde vi inte en enda båt. Och det är ju givetvis ett drömscenario att vara i. Att ha kunnat hitta familjer och på så sätt också ambassadörer för verksamheten. Och ta det vidare därifrån.
Du, berätta mer, hur kvalitetssäkrar man personal som ska hjälpa till och så vidare? Berätta hur det funkar.
Våran filosofi har ju varit att vi äger hela värdekedjan. Det har ju varit den nyckeln till, det är ju alla Intuits verksamheter, att i så stor utsträckning som möjligt försöka att ha en liksom en vertikal rakt igenom allting vi gör. Så att vi har eget dotterbolag i Kroatien med egen personal, delägande från personalens sida, så att alla känner ett ansvar för verksamheterna vi håller på med. Det är ju den stora frågan. Sen så kan man ju absolut säga att det är ju, alla är alltid människor, så att där får man ju känna och vara väldigt noga med sina rekryteringar.
Hur ser bemanningen ut på en båt om jag vill hyra en båt?
Ja, du kan göra det på lite olika sätt. Antingen så hyr man en hel båt, och då kan du välja att ha den själv eller komplettera med personal på båten. Och då kan det ju vara skeppare, värdinna, kock. Det finns ju lite olika delar där. Men du kan också gå vägen att man bokar det som vi kallar för en by the cabin produkt. Och då bokar man ju bara en hytt på båten. Och då är ju allting färdigpaketerat egentligen. Med allt ifrån flyg till personal, mat, rubbet liksom. Så att man kan gå lite två vägar. Så det, en sak är det ju att sälja eller hyra ut båtar som det är, till familjer som kan segla, eller kompisgäng eller vad det nu kan vara då, va? Men det finns ju så många fler som vill utforska och ha en aktiv koppling till sin semester. Och då är det ju inte bara båten som är det viktiga, utan det är ju helheten runt omkring för att möjliggöra det här då. Så att,
hur länge är man ute?
Normalt sett minst en vecka. Företagskonferenser och sådär blir något kortare, men normalfallet är en vecka. Reser man längre bort, alltså Karibien eller ner i Sydostasien eller vad det kan vara, då blir det ju normalt sett lite längre tid. Men Europa kan man säga vecka är i regel.
Du, jag intervjuade Erik Björklund, en av dina konkurrenter på Yacht Week. Han sa att de hittade en nisch utanför den konventionella nischen. Skulle man säga att ni är den konventionella nischen?
Ja, men det är ett väldigt intressant sätt att se det. På ett sätt ja, absolut. Varför vi har engagerat oss i More Sailing då, som är det seglingsrelaterade bolaget som vi har idag, det är ju för att de kom lite med samma typ av idé som Yacht Week hade. Och det var ju att se på marknaden som att alla som vill resa är våra kunder, istället för att titta på att folk som vill resa och kan segla är kunden. Så i More som vi jobbar med då, så ser jag faktiskt inte en större skillnad i den produkten man levererar. Men sen så är det ju väldigt tydligt för oss också att den traditionella båthyrarkunden är fortfarande våran kund också. Så där har vi ju liksom lite två segment. Så att absolut, å ena sidan den gamla draken, men lika mycket bolaget som försöker att möjliggöra det här. Eller göra båtuthyrning mer folkligt och få folk att kunna göra det tillgängligt för fler.
Men de har ju valt en yngre målgrupp, alltså mellan 20 och 35, och du har inte med dig några barn och mormor och morfar får också stanna hemma. Jag berättar lite. Vad är din målgrupp?
Och målgruppen är ju relativt sett bred. Det är ju ganska säsongsbetonat. Om man tittar på en medelhavssäsong så har du ju attraktiv segling från slutet på april till mitten på oktober eller slutet på oktober. Under högsommaren så är det ju givetvis då mycket barnfamiljer, kompisgäng i just den här rollen som vi pratar om, som är Yacht Weeks område också. Men tittar vi off-season så har vi ju folk som kanske har lite mer flexibilitet på jobbet, pensionärer, företag som kommer att segla. Så det sprider sig ganska mycket över säsongen.
De har ju en stor internationell publik. Hur ser er publik ut? Hur stor del är svensk och Norden och över Europa, världen?
Tittar man på när vi säljer till slutkund, som är ena benet, där är vi ju supertunga på Sverige. Och sen så har vi en del spridning in i Norge. Ser vi till det arbetet vi gör som charterbolag, då egentligen som operatör, som båtägare, eller så, där vi representerar båtägaren, då har vi ju kunder från egentligen hela världen. Och där kan man ju säga att de starka marknaderna är ju Tyskland, Österrike, Frankrike till viss del, England. Men det kommer mycket, mycket mer från USA och Ryssland. De marknaderna växer starkt. Nu under corona och även direkt efter corona så tror jag vi kommer se en återgång till mer Europa givet de reserestriktionerna och att liksom relativt sett röra sig i närområdet. Men Ryssland var på superstark frammarsch här bara för några år sedan. Och lika så amerikanerna.
Du, jag ska bara bli tydlig här. More Sailing, det är ditt nuvarande bolag. Kan du har lämnat Yacht Club.
Ja, absolut. Nej, men det var ju en affär. Vi sålde det företaget och sen så hade jag så satt jag som vd där i 2 år och sen så beslöt jag mig för i juni förra året att det var dags att ta en paus till att börja med. Det var 10 ganska intensiva år. Och sen här runt årsskiftet då så blev det klart med lite nya planer för framtiden helt enkelt.
Intuit heter bolaget. Berätta, vad är det för bolag?
Intuit är ju, man får väl säga att det är en hybrid mellan ett investmentbolag och en inkubator. Så att det vi gör är ju både att vi förvärvar delar av, eller hela, små resaktörer som behöver stöd eller support på olika sätt för att lyfta det kanske någonstans från den här one-man-show-bolaget till något lite större. Och då kan vi hjälpa till med de här stabsfunktionerna, ekonomi, styrelsearbete, de basala grejerna som behövs eller som vi i alla fall tycker är en naturlig hygienfaktor. Det är ju den ena biten. Den andra biten är ju när du då startar från scratch. Då kan det ju vara att vi eller någon kommer med en bra idé. Och så tittar vi på den och försöker jobba ihop ett sätt. Hur kan vi förverkliga det här då? Va? Och då har vi ju ganska mycket av infrastrukturen redan på plats. Så att,
vad är det för idé man kan komma med då?
Det är ju jättebrett. Intuit historiskt har ju varit en ren resebyråarrangör. Eller liksom, det har ju varit nischen så att jobba väldigt mycket med resebyråer. Nu tittar vi lite bredare och det är egentligen mitt bidrag till Intuit här att vi ska försöka öppna upp det här lite mer och vara fortfarande inom upplevelser på något sätt. Men det är inte alls omöjligt att vi ser mer bolag som jobbar med lokala produkter i Sverige eller vad det nu kan vara. Vi håller på med ett jättekul projekt till exempel med karaokebarer. Som egentligen vid första anblicken kanske ligger ganska långt ifrån det vi hållit på med tidigare. Men det, vi tror på modellen och framförallt tror vi på personen som kommer driva det här. Sen, lika mycket kan det vara teknik. Alltså, vi vet ju vad det är för IT-stöd och IT-system som behövs. Varför? Det finns anledningar till att outsourca vissa saker. Men när vi ser att det inte finns en bra produkt på marknaden, men då får vi ju fixa den själva. Och någonstans har vi ju 7-8 bolag igång som vi vet redan nu, vi kan plugga in den tjänsten eller lösningen rakt in i och helt enkelt få se om det är det här bra. Blir det bättre för företagen? Får de mer tid för att göra det som faktiskt hjälper kunden än att hålla på med en massa annat tjafs?
Har ni tagit in externt kapital eller hur ser pengarna ut?
Ja, pengarna. Vi har 2 affärsänglar från Göteborg, Henrik och Fabian. De är ju i våra mått mätt väldigt stora så, och har en jätteportfölj med verksamheter i all möjlig bransch. Och de kom in för ett antal år sedan. Jag skulle tro att det är 4-5 år sedan nu. Och deras roll är ju, de tycker det här är skitkul och de stöttar oss som tusan med all sin kunskap och kompetens. Så på det sättet har vi tagit in lite extern kapital. Å andra sidan så har de ju redan dratt in alltihopa de investerade och kunnat få tillbaka de pengarna. Va? Så att, där har vi lite extern kapital, men huvudsaken är ju Ulf och jag som har stoppat in pengarna.
Ulf Hansen, vem är det?
Ulf, det har ju varit mycket av en mentor och ett bollplank för mig. Han var ju med på den här förra resan också då, va? Så att entreprenör eller serieentreprenör från Göteborg, har väl gjort 17-18 bolag utan att behöva sätta ett enda i konkurs, vilket är rätt imponerande faktiskt. Den har ju inte alla blivit succéer, men Men det är en bra, stabil och duktig entreprenör från Göteborg. Det som han blev, det som blev riktigt stort för honom var ju hans event som ändå kom upp i en omsättning på någonstans runt 500 miljoner. Men vi jobbar mycket ihop. En vansinnig träningsnarkoman. En klok och bra person att jobba med.
Varför finns det inget more sailing-bolag i Stockholms skärgård?
Ja, jag, det finns ju tjänster som fyller behovet till viss del. Dels så finns det digitala plattformar där vi hyr ut våra privatbåtar. Det man ska veta är att Sverige är ju det landet med mest båtar per capita i världen. Så vi är ju rätt, vi gillar ju det här med båtar uppenbarligen i Sverige. Och där finns det ju massa bra lösningar. Det finns ju något som heter Skippery från Finland. Som är en peer-to-peer-variant. Vi har de här abonnemangstjänsterna där man kan signa upp sig på Agapi till exempel. Som den typen av lösningar. Sen finns det charteraktörer också i Stockholm. Det finns ett par, tre, fyra stycken. Utmaningen är ju att säsongen är ju kort. Och folk är vana vid att... Eller, man är inte beredd att betala vad det de facto kostar att liksom äga och drifta en båt på det sättet.
Så det är mycket billigare i Kroatien då, eller?
Nej, men kostnadsstrukturen blir lite annorlunda. Så säg att om du har 20 veckor som du vet att du kommer belägga på båten och en personalkostnad som är 50% av vad den är i Sverige. Sen har du i och för sig en hamnavgift som är 10 gånger vad den är i Sverige. Va? Så att det är inte bara billigare i Medelhavet på något sätt. Men den långa säsongen gör att du får ju en helt annan volym omsättning per båt. Vilket gör att då blir det ju ett bra case oavsett vem det är som äger båten. Va?
Du, reseindustrin, vi befinner oss i slutfasen av corona. Hur kommer det bli efteråt? Vad tror du?
Affärsresandet tror jag kommer, eller jag är väldigt övertygad om, kommer minska radikalt. De som inte trodde att det gick att ha digitala möten tidigare har blivit varse om att det går. Eller det måste gå. På privatsidan så tror jag det kommer studsa tillbaka ganska fort. Och jag tror dels att vi har ju de resemönstren vi hade sen tidigare. Man reste mer och mer, man tycker om att uppleva saker och ting. Och den här nyfikenheten går inte att liksom kapsla in och säga att nej, men det skiter vi. Nu ska vi bara se närområdet kring där vi bor. Sen tror jag att vi kan få ytterligare en positiv effekt. Och det är ju att, jag, inklusive mig själv, de som har rest så otroligt mycket i jobbet. Om jag tittar på mig själv så kanske jag hade 150-160 resdagar per år. När jag väl var ledig så ville jag bara vara hemma. Så att nu mer än någonsin är jag ärligt talat suger nu på att komma ut och upptäcka saker och ting. Så jag tror att vi har en stor kategori människor som tidigare inte har varit så hungriga på resa för att man har sett liksom 10 huvudstäder per år i jobbet och att man faktiskt vill besöka den där privat och få kulturella inslag eller vad det än är då i sitt liv som inte är bara samma här hemma.
Vad ser du för trender framöver i ditt segelsegment, om vi kallar det för det?
Det finns utmaningar i att båtarna blir större och dyrare. Vi ställer större krav på...
Hur lång är det? 45 fot, det är en liten båt enligt dig, eller?
Ja, 45 fot är en liten båt. Det minsta vi har är väl 38. Och sen så är vi uppe på, i överkanten så är vi upp mot 60 fot båtar. Utöver det så har vi det som kallas för katamaraner. Och då blir det ju gånger två liksom. För då har ni ju två skrav. Så att de här båtarna blir ju större och mer bekväma. Och gäster generellt sett ställer lite mer krav på komfort.
Alla vill ha sin egen dusch och toalett.
Alla vill ha sin egen dusch och toalett. Kanske en airconditionanläggning och lite sådana här bitar. Å andra sidan tror jag att det är väldigt bra också för att det då breddar segmentet väldigt, väldigt mycket i att även om man inte är båtvan så kan man spendera en vecka på båt och ha det väldigt, väldigt bra. Alltså det blir ju ett direkt alternativ till att hyra en villa eller hyra en lägenhet och få den lösningen i gott om plats, komfort ombord, alla de här bitarna. Men att man kan ta sig till en ny plats varje dag. Och på så sätt liksom uppleva mycket. Och se olika saker. Och inte bli fast på en ö eller huset ligger.
Nej, jag har seglat i Kroatien en gång. Då seglade vi i början på säsongen. Så då fanns det hur mycket plats som helst. Men alla sa ju bara att till sommaren är det så fullt så att man inte får plats i var och de här... Hur mycket kapacitet finns det där?
Det finns kapacitet, om vi tar Kroatien då med Var och Vis och de här öarna. det finns kapacitet som täcker det behovet för de båtarna som finns i Kroatien. Det som sker under högsommaren är ju också att många som från Italien, Frankrike och så vidare, de seglar ju till Kroatien för att det är en destination i sig själv, även om man har en skärgård hemma vid, precis på samma sätt som att svenskar seglar till Danmark eller man seglar över till Finland eller vad det nu kan vara. Så det finns en kapacitet. Men om man kopplar tillbaka det lite när vi pratar om storlek på båt och massa utrustning på båtarna, så försöker ju bygga bort det problemet genom att egentligen se till så att båtarna är så pass självförsörjande så man behöver inte ha hamnarna. Lägg det på redden istället. Så har dels så har du en dieselgenerator som du förhoppningsvis inte behöver använda, men du har solceller och lite annat också. Och så har du en watermaker ombord, så att då är du inte fysiskt tvungen att lägga till vid en brygga. Och på så sätt så är ju möjligheten oändliga. Det finns ju tusen öar ungefär i Kroatien. Och och det är 3000 hyrbåtar, så då kan vi vara 3 båtar per ö i skärgården. Och då är det ju ganska mycket privacy helt plötsligt igen, va? Så att potentialen finns, men vissa hamnar är ju absolut trånga.
Du ska se mina frågor. Känns det som jag glömt någon viktig fråga, eller ska vi damma av faktarutan här på slutet?
Ja, vi kan damma av faktarutan.
Men är det något viktigt som jag borde fråga om som jag inte har frågat om?
Nej, men man kan väl säga så här att vi, om man tittar på Intuit som bolag, vi letar ju ständigt efter roliga, bra idéer, så att man är hjärtligt välkommen att höra av sig om man har ett bolag som man vill ha hjälp med att liksom växa, eller om det är bara en idé som man vill bolla med någon. Så är man hjärtligt välkommen att höra av sig och diskutera saken. Det är verkligen...
Härligt. Du, vi kör igenom faktarutan här lite snabbt här. Ditt fullständiga namn, vill du delge oss det?
Ja, Niklas Olof Engstrand.
Och din titel?
Ja, jag är vd och delägare i Intuit.
Familj vet vi att du har. Vill du precisera din familj?
Ja, det består av min fru Gabriella och våran hund Lova.
Och bor gör du någonstans?
Ja, tidigare bodde jag faktiskt här i närheten där vi sitter nu. Men numera bor vi nere i Tyresöstrand, så lite utanför stan.
Senaste resa?
Senaste resan var, jag var i Spanien i oktober och provseglade en ny katamaran.
Favorithotell, har vi något sånt?
Ja, det har vi. Och då blev vi återigen lite tråkigt tillbaka på just Kroatien där. Det finns ett ställe ute på en liten ö som heter Cholta, som heter Martinez Marci. Inte det billigaste, men en otroligt häftig upplevelse.
Färjebolag, har vi något sånt som vi tycker om att åka med, eller kryssningsbolag?
Ja, de får ju ha segel, va? Om det ska funka. Men nej.
Du, favoritapp när du är ute och reser?
Ja, det får man nog vara lite lokalpatriotisk och säga att SAS-appen är inte dum.
Flygbolag som jag helst åker med?
Det är då SAS.
Har vi någon favoritdestination i världen?
Karibien tilltalar mig väldigt mycket. Jag tycker det är varierande miljö, spännande, och man kommer tillbaka mycket till...
Ska vi välja ut något i Karibien som är Kuba eller Aruba?
Ja, men jag skulle då säga ta er ner, om man har möjligheten, ta er till St. Lucia. Det är häftigt. Det är ganska... Ja, men det är lite den här... Det är fortfarande ett eget litet land, och det är ganska rough på sina ställen, men det är väldigt charmigt och glada och goda människor.
Och drömresa, vad har vi kvar att göra?
Jag skulle vilja ta mig ner och segla i Stilla havet någonstans. Hade gärna, ja, men bort Sydostasien. Jag tycker jag har väldigt mycket kvar att se nere runt Tahiti, hela det området dessutom. Så att,
Detta vet vi inte om dig, men det berättar jag nu.
Ja, jag tycker det är väldigt kul att riva saker och bygga saker. Så att väldigt gärna en skruvdragare i handen.
Du, tack så jättemycket för din tid. Det var superspännande att prata med dig. Tack så mycket.
Tack så mycket.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.